Du lyssnar på podcasten Human Change med mig, Daniel Magnusson. Innan du lyssnar på det här avsnittet så tänkte jag informera dig om att den 14 mars 2022 så kommer Angelica Almqvist och jag ha en utbildning, en 20 timmars utbildning under 11 veckor som sker online. Och det är då stressfrihet för ledare och företagare. Ett program för dig som vill minska stress och samtidigt förbättra resultaten. Och effekter som kan uppnås efter det här programmet som vi har då sett hos våra klienter och kunder är då minskad stress, oro och frustration. Förbättrade relationer både i arbetslivet och privat. Ökad produktivitet, effektivitet, ökat välbefinnande och sinnesro. Ökat självförtroende och självkänsla. Vill du ha mer information om det programmet är du varmt välkommen att återkoppla till mig på daniel@humanchange.se. Nu får du lyssna på det här avsnittet. Du lyssnar på Human Change med mig, Daniel Magnusson. Och idag har jag en gäst. En gäst som driver eget företag och som massageterapeut. Sen så arbetar hon också inom socialpsykiatri och LSS. Och gästen i fråga är Emma Sjöland. Varmt välkommen.
Tack.
Kul att ha dig här. Vi har ju sett flera gånger på olika träffar, bland annat som vissa kaffepauser som Angelica har haft på Facebook och så vidare. Och nu har vi, som jag sa till dig i början, så vad kul, nu ska vi ha lite egen tid du och jag.
Ja,
och så
ja.
Spelar vi in det och sen så blir det så här offentligt. Men trevligt att se så här och få lära känna dig mer.
Tack, detsamma.
Och jag har ju läst en bok som du har varit med och skrivit tillsammans med flera författare, Från hopplös till hoppfull, en antologi om inre frid. Som skedde i samband med att du gick diplomerad 3P-coach hos Thomas Lydahl och Dennis Westerberg. Och jag tänker så här, för nu har ju du kommit till vissa insikter under sen 2019, om jag förstod det rätt där. Och hur ser livet ut nu och hur har det sett ut förut?
Alltså egentligen ser det ju inte så här jätteannorlunda ut. Men den stora skillnaden, för att man kan ju, det är inte så här nu så att jag går och kvittrar och hoppar och leker och studsar hela dagarna bara för att jag har fått insikter.
Nej.
Så är det ju inte, utan Nej. Det kan ju vara, jag kan ju verkligen fastna fortfarande ibland. Och jag hade en liten period här i somras bara som jag upplevde stress, press och oro. Men i den stressen, pressen och oron så hade jag ändå den här tilliten till att det kommer, liksom, det kommer verkligen gå över. Och den tilliten hade jag ju absolut inte förut när jag hade depressioner och ångest och panikattacker. Och det är ju, ja, det har ju hjälpt hur mycket som helst. Så just det här, den här insikten att vi fastnar ibland i vårt tänkande. Och eftersom vi lever i en värld av tankar hela tiden. Aha. Och oskyldigt så fastnar vi där ibland. Men nu blir det liksom inte lika allvarligt. Och jag förstår att den här livskraften som finns inom oss, den kommer att hjälpa oss hela tiden. Precis som de tar upp i Thomas och Dennis här, att ett sår läker av sig själv. På grund av att vi har den här livskraften i oss. Och likadant så är det när vi har fastnat i våra tankar. Att till slut så läks vi från det också.
Ja, verkligen. Och det du berättar om, som att du liksom som du upplevde då förra sommaren som ett exempel, eller att du inte kvittrar igen. Det är ju en del av att vara människa.
Ja, precis. För det, först så, när jag fick de här insikterna, för jag fick ju de här insikterna då först när jag tittade på Thomas och Dennis föreläsning på YouTube. Det är en 2 timmar lång föreläsning. Och du vet, jag bara skrattade och grät om vartannat.
Mm.
Och liksom, men insikt på insikt. Och ja, det var verkligen så här, det landade så himla djupt. Och då, du vet, jag kunde bara skratta. Och så kanske jag stod och lagade mat en dag. Och så kom jag att tänka på något. Och jag började skratta. Och det var verkligen som att jag kvittrade. Efter jag hade fått de här insikterna. För ja, det var verkligen häftigt.
Vad var det för insikter som du fick där då? Som var ju, läs som att det var fler. Men det finns gissningsvis några som sticker ut. Som förändrade din bild av världen, hur den funkar, hur vårt psykologiska system funkar i någon form, gissar jag.
Mm. Ja, för först tar de ju upp det här med att vi lever i en värld av tankar. Och att oskyldigt så kommer de här tankarna till oss. Och det är ingenting vi kan styra.
Nej.
Och de pratar just om det här med att man går i KBT eller man går till en coach som liksom antingen så, jag kommer ihåg jag gick i KBT och då fick vi ha, då skulle vi ha bestämda grubbelstunder. Så att vi liksom skulle nästan schemalägga våra grubbelstunder och vi fick bara ha en timmes grubbelstund per dag och då skulle vi sitta och titta mot en vit vägg. För att inte bli distraherad av någonting runt omkring. Och det funkar ju inte.
Det där är jättespännande. För jag läste en bok av en dansk författarinna. Och när jag hörde den, för hon pratade också om det, liksom att istället för att du hela tiden går runt och grubblar och oroar dig, sätt en tid som du gör det. Och det är lite det som det här låter verkligen som.
Ja,
och jag, när jag hörde det så tyckte jag så här, ja men gud vad smart. Liksom, ja. Ja, men då, liksom, ja men då begränsar vi lite som att då kan man bestämma om man börjar grubbla. Ja men det här tar vi nu, ja, det här tar vi inte nu, det här har jag schemalagt till sen.
Ja.
Och det lät ju jättebra tyckte jag då när jag hörde det.
Ja.
Så jag rekommenderar vidare till några så här, ja men det här, kolla den här boken.
Ja.
För att jag tänkte väl lite som att då att det kanske också fanns någon nytta i grubblandet.
Ja.
Vilket det inte gör.
Nej.
Ah, vad roligt. Så du fick sitta och titta på en vit vägg då, lite då och då.
Ja,
och
grubbla. Precis. Ah. En timme fick vi sätta och då fick vi grubbla.
Gjorde ni det i grupp då eller var det du som
ja, alltså jag gick ju i en grupp. Alltså, och jag ska inte säga att det bara var dåligt.
Nej.
Det var väldigt mycket som var bra också.
Precis, och det är klart att det finns saker som hjälper till och vissa tekniker som kan hjälpa. Och ibland kan vi ju då, när vi får en teknik eller någonting, det kan ju bli som en liten flytväst för oss. Så absolut, så är det klart att det
så,
kan.
Ja, så att det är ju inte bara... Det är inte bara dåligt, utan det var mycket som var bra också. Vi gick där i 10 veckor i en grupp. Och så hade vi typ hemläxor, eller vad man ska säga.
Mm.
Ja. Ja, nej, och sen så tog ju Thomas och Dennis upp det här med att ja, men man hör ju coacher som säger att man ska byta ut sina negativa tankar till positiva tankar.
Mm.
Och det låter ju skitbra, som sagt. Men det funkar ju inte.
Nej.
För att vi kan ju verkligen inte styra det vi tänker.
Nej.
Alltså det går ju faktiskt inte. Och sen i det så fick jag ju också syn på det här att alla mina traumatiska upplevelser som jag haft i livet, som jag då fick känslor kring när jag tänkte på dem, så berättar ju de också att det är ju verkligen bara tankar kring något som har hänt. Och det händer inte nu. Så även om jag får en känsla av det, så fick jag syn på att det händer ju verkligen inte nu. Och det är ju bara mitt tänkande kring någonting som har hänt förut.
Mm.
Och tankar är egentligen ingenting, och vi kan inte styra dem. De bara kommer. Och då vart jag fastnade ju direkt, för det var ju typ så de började den här föreläsningen.
Mm.
Och så tittade jag ju vidare. Och så pratar de ju om vårt medvetande. Och att alla upplevelser spelas upp för oss på en skärm. Och som då kan kallas vårt medvetande. Och beroende på hur vi mår för stunden, så kan man ju kalla det, eller man kan ju säga det då som att det är medvetandet som går lite upp och ner.
Mm.
Mm, och har jag sovit dåligt till exempel, så kommer jag ju kanske uppleva mitt tänkande annorlunda.
Mm.
Jag kanske tar det lite mer på allvar än om jag är utvilad och känner mig glad. Så kommer jag ta mina upplevelser annorlunda.
Mm.
Och de tog väl upp, nu kommer jag inte ihåg exakt, men jag vet att de har tagit upp just det här. Ja, men tänk att du sitter fast i en bilkö. Och du upplever att du sitter fast i en bilkö annorlunda, olika, på grund av olika omständigheter. Och då fick jag också syn på det, ja, men det är ju faktiskt sant. Jag kan ju sitta fast i en bilkö och tycka att det är ganska skönt och avkopplande, och känna att ja, men då kan jag lyssna på musik eller ja, vad jag nu pratar i telefon eller vad jag nu kan göra. Och vissa stunder så sitter jag där och hoppar liksom bara, ah, jävla skit, jävla bilkö liksom. Mm. Ja.
Ja, men det varierar ju verkligen från stund till stund.
Mm.
Och det jag själv upplever är att ju mer jag ser och kommer på mig själv, och att det blir mer och mer tydligt hela tiden att det är tankar bara.
Mm.
Och det kan ju låta provocerande, det vet jag.
Mm.
Men det är ju det enda sättet vi har att uppleva någonting också.
Mm.
Och när du fastnar i någonting som irriterar mig, och när jag väl kommer på mig själv, det är inte alltid vi gör det, som sagt, som du då. Nej. Förra sommaren. Ja, ja. Då kom du inte på det kanske så här jättesnabbt, men efter ett tag så handlar du ändå tilliten till att ja, men det går över det här också.
Mm.
Så blir det mycket lättare även om jag kanske är trött.
Precis.
Och stoppa i någon form.
Ja, för att det är när man har fått den här insikten som man liksom förstår att även om jag har en dålig dag eller dålig månad, så ligger den här insikten så himla djupt nu.
Mm. Ja, det går aldrig för ogjort.
Nej.
Nej, den är där.
Det är helt fantastiskt. Ja.
Ja. Och nu skulle ni då se Emma, ni som lyssnar, hon bara sitter och ler här. För det är ju verkligen så. Och jag har ju varit en sån här coach som har inte, ja, jag vet inte om jag sagt så här, tänk positivt, men jag har varit, det har jag nog varit. Men som så här, tänka positivt och mycket byta perspektiv och okej, okay, men vad är det positiva i den här situationen då? Liksom, det finns alltid två sidor av ett mynt och lite sådär. Och det som blev tydligt för mig, för jag vet inte när, men en tid tillbaka, att när vi försöker ändra en tanke som är negativ till positiv, så är det ju inte den negativa tanken vi ändrar, utan då är det ju en ny tanke.
Mm.
Så den negativa tanken har ju redan försvunnit.
Ja.
Och då försöker vi då göra om det, men då finns det fortfarande ett stoft av någonting negativt kvar. Men det är fortfarande bara tankar. Så det spelar egentligen ingen roll vad det är.
Nej.
Sen visst, det är roligare att ha positiva tankar.
Ja.
Så är det
ju. Skönare.
Ja, det är mycket skönare. Det är skönare. Helt klart. Helt klart. Men ja. Och hur var det tidigare då? Längre tillbaka, som du sa att bara för att du har de här insikterna så kvittrar du ju inte.
Nej.
Men,
nej, precis. Tidigare, jag har haft depressioner.
Mm.
Så pass djupa så att jag inte har velat leva. Och jag har haft mildare depressioner. Jag har haft diagnoser eller vad man ska kalla det. GAD, generaliserat ångestsyndrom.
Jag har haft, GAD, generaliserat ångest.
Ångest, ja.
Okay.
Precis. Och social ångest. Social fobi eller ångest, vad man ska säga.
Uh-huh.
Det var tvungen att liksom... det var hemskt och ibland att bara gå till affären.
Uh-huh.
Det var en pina. Jag var tvungen att ha hörlurar i öronen för att ens kunna gå och handla. Jag kunde knappt bjuda hem folk utan att jag ville krypa ur kroppen. Jag gick in och la mig i sängen, alltså när gästerna satt i köket, för att bara få andas. Eller satt inne på toaletten jättelänge och liksom försökte svalka ner mig med kallt vatten för att bara kunna hantera situationen. Liksom.
Mm.
Det har inte alltid varit kul.
Nej, nej.
Verkligen inte.
Nej.
Och jag har upplevt trauman då från förut som har spelats upp igen och igen och igen.
Just det.
Och fått ångest kring det också. Så att jag skulle till och med utredas för PTSD.
Mm. Posttraumatisk stress.
Ja, men det blev aldrig så. Så att det har inte alltid varit roligt.
Nej.
Men hade jag förstått då? Alltså, nu som sagt, jag är jättetacksam för den hjälp jag har fått inom psykiatrin.
Mm.
För jag gick ju då psykolog och jag gick i olika KBT-grupper och sådär. Så att det var verkligen bra också, absolut. Men den här förklaringen kring att tankar skapar vår upplevelse kring både dåtid och framtid och spelas upp på vår skärm och vi får känslor kring det. Men det händer verkligen inte nu.
Nej.
Det kanske hade varit bra att höra då.
Ja, 100%.
Ja.
Och det är väl det som vi hör ju någonstans det inom oss också ibland när vi är där, fast vi lyssnar inte på det för vi tror inte det. Och sen så kan vi också höra det, visdomsord och liksom folk som pekar åt det här hållet, men inte riktigt hela vägen ut. Plus att vi hör saker och sen så hör vi det igen. Och när vi hör det andra eller tredje gången, då bara, aha! Wow! Ja. Nu fattar jag! Varför har du inte sagt det här tidigare? Jag har sagt det flera gånger.
Ja.
Så vi behöver ju se det för oss själva.
Ja.
Men när vi väl ser det så hjälper det ju.
Mm.
Och...
ja, det är sant. Det är precis. Man kanske inte hade varit mottaglig då.
Ja, kanske
heller.
Inte. Ja. Mm. Och jag får mig att tänka på den här berättelsen med Dr. Bill Pettit. När han är ju också psykiatriker, eller nu för detta psykiatriker. När han sitter på något vårdhem, sjukhem, tror jag till 80-talet eller liknande, så sitter han där och pratar om mind, consciousness and thought. De tre principerna som ligger som principer, som precis som gravitation, någonting som alltid finns där.
Mm.
Och det här är ju inte för dig, Emma, du vet ju det här, men jag tänker om det är någon lyssnare som inte...
Ja.
som ligger som grund, som vårt psykologiska system består av. Vi tänker och vi känner liksom. Och vi behöver vara vid liv för att det ska kunna ske överhuvudtaget. Så pratar jag om det här flera gånger. Och sen varje vecka till för den här gruppen människor. Sen ser jag plötsligt en man där som börjar asgarva. Och det är en man som har varit schizofren. Och så frågar Bill där, vad är det? I just realized I make myself crazy for the last 45 years. Och sånt. Typ några månader senare ser han utan medicinering och skrivs ut.
Ja, vad häftigt.
Ja, det är ju fantastiskt. Så, och det är inte bara en engångshändelse heller.
Mm.
Utan vi alla har ju den möjligheten att se det här.
Mm.
Och det gör skillnad. Och det betyder ju inte att man mår dåligt idag. Och som i ditt fall kanske har varit liksom depressioner. Så, utan bara, jag har inte haft depressioner. Så, men jag upplever livet mycket roligare. Mycket enklare. Ja. Och jag blir inte orolig och stressad och nervös och sådana saker. På samma sätt som tidigare. Nej. Ska jag tillägga. Precis som du. Jag kvittrar inte heller.
Nej.
Varenda dag. Utan jag kan också vara låg ibland.
Mm. Mm.
Så det är också viktigt att ha i åtanke. Mm. Var det din egna erfarenhet inom med depressioner och diagnoser och sånt som fick dig in på att jobba med inom socialpsykiatri?
Ja, jag tror det. Alltså, då jag började intressera mig redan för yoga när jag var 19 år faktiskt. Det var ganska tidigt, nej 18 till och med tror jag var. Det var ganska tidigt och det var ingen annan runt omkring mig som gjorde det. Och jag har alltid tyckt om att träna och sådär. Så trots mina depressioner och så har jag på något sätt förstått att rörelse är väldigt viktigt för vår kropp och vår hälsa. Så att jag började ju intressera mig då för friskvård och utbilda mig till friskvårdsterapeut 2005 tror jag att det var 2006 ja. Och började också sen på en massageterapeututbildning och sen så jobbade jag som massageterapeut på företag mest och kroppen höll inte för att jag har endometrios som har ställt till det väldigt mycket för mig i olika, på olika sätt. Så att jag har opererats väldigt mycket.
Vad är det för någonting?
Det är en livmodersjukdom.
Okay.
Så att det är enkelt förklarat. När kvinnor menstruerar så blöder man bakåt in i buken. Ah. Inte bara ut. Och har man en normal funktion i kroppen så kan kroppen stöta bort det blodet och ta hand om det.
Trots att det blöder inåt buken så att säga?
Ja, okay. Men vi som har endometrios, ungefär 1 av 10, kan inte kroppen stöta bort det där. Så att då bildas det så kallade härdar och cystor i buken. Så att det är typ livmoderceller som skapar de här cystorna och härdarna och sammanväxningarna.
Aha.
I buken.
Tack vare då, eller på grund av, inte tack vare, men på grund av att blodet då kommer med de här hormonerna och det från livmodern.
Ja, okay. Precis. Och jag har ju haft ont i magen då. Direkt när jag började få menstruationer. Mm. Jag hade ju väldigt kraftiga menssmärtor och kallsvettades och hade kraftiga blödningar och sånt där. Men det visste ju inte jag. Så jag fick ju inte den här diagnosen först efter jag hade fått mina barn. Så jag har ju gått runt med det här utan att veta om det.
Mm.
Så att jag fick ju min diagnos sent. Jag tror jag var 28.
Mm.
Tror jag, 28-29 där någonstans. Och jag hade ju endometrios överallt. Och sammanväxningar överallt i hela buken.
Oj.
Så att då förstod jag ju varför jag haft så jäkla ont. Så att mina tarmar var ju liksom ihopväxta.
Oj.
Ja.
Få en bild så av så här, när ett träd växer nära ett stängsel. Liksom, hur det liksom gräver in stängslet på något. Eller växer in i stängslet.
Ja.
Ja, jag vet, dåligt metafor. Det är metafor, så.
Ja. Nej, men det är en bild jag fick upp. Ja, du har rätt. Ja. Så att det ser ju, det såg ju förjävligt ut i min buk, helt enkelt. Mm. Så att jag fick ju göra öppen bukoperation, ta bort delar av tarmen, ta bort massor med endometrios. Var sjukskriven för det då i några månader, och efter det så hade kroppen bildat en bindvävstråd och lindat sig runt min tunntarm på grund av endometriosoperationen.
Mm-hmm.
Så jag fick ett jättesvårt tarmvred, opererades och det läkte fel, så de fick gå in och göra massor med ingrepp i tarmen. Och jag fick blodförgiftningar, jag höll på att dö. Oh,
herregud.
Ja. Alltså jag var supersjuk, låg inlagd i en månad och sjukskriven flera månader efter det. Och då kunde ju inte jag jobba med massagen.
Nej.
Det gick ju inte. Och då kände jag så här, nej, jag klarar inte att ha ett eget företag helt. Jag kan ha kvar det, men jag klarar inte av det helt.
Nej.
Och då började jag plugga samtidigt som jag jobbade. Och då pluggade jag om då till undersköterska och läste psykiatri. Egentligen hade jag sökt en annan utbildning, men den kom jag inte in på. För att jag var så sjuk då. För att jag klarade inte av att närvara. Och jag kände att jag ville jobba med psykiatri. För att jag själv hade mått så himla dåligt.
Just det.
För innan det här hände så hade jag också haft långa stunder av depressioner.
Ja.
Mm. Så, och små barn. Och jobba. Och
lite blodförgiftning och
endometrios.
Endometrios, ja.
Ja, ja.
Och jag bara tänker så här, hur kan man bli diagnostiserad med det? Hur kan man se att man har det?
Ja, det är ju inte helt lätt. För att det går ju inte att bara gå till sin gynekolog och säga att jag har kraftiga menssmärtor och tro att man ska få diagnosen. Utan många kvinnor har ju på känn att de har det här. För att nu är det ju så, alltså när jag fick det så var det inte alls samma upplysning som det finns nu.
Nej.
Nu finns det ju böcker om det och det finns all möjlig information. Det fanns det inte när jag fick den diagnosen. Men ofta känner nog en kvinna att det är någonting som inte står rätt till. Det här är för kraftiga smärtor och det här handlar inte bara om vanlig menstruation.
Nej.
Man kan ju även ha jätteont när man gör nummer två på toan. Man kan ha jätteont när man har samlag. Man kan ha jätteont, bara ha jätteont även fast man inte har mens. Jätteont under ägglossning. Det är inga vanliga smärtor. Så att man bör stå på sig. Det bör man göra.
Ja, och det var därför jag tänkte just att du lyfta den. Hur märker man av det? Och, för de som lyssnar som kanske då kan känna igen sig i det och inte bli diagnostiserad och faktiskt kanske då stå på sig mer. För det där är ju, blir ju livshotande till slut.
Ja, ja. Gud ja.
Eftersom inte systemet funkar ordentligt i magen.
Precis. Och när man inte blir trodd så börjar man ju tro att man är knäpp. Och det är en del av min psykiska ohälsa som jag hade. För att du vet, jag har fått läkare som har sagt när man har skitont, fast man kanske inte har skitont just när man kommer till läkaren, Så att då syns det ju inte att jag har ont. Och så ska man då behöva förklara det här gång på gång. Och så säger läkarna, men du ser ju så fräsch och pigg ut. Du har väl, det syns inte att du har ont liksom. Och så ska man behöva stå på sig. Så man tror ju själv till slut att man är helt knapp i huvudet.
Ja, får ursäkta du som lyssnar, men ibland så känns det så här, ursäkta vet jag inte, men ibland känns det som att doktorerna sitter med sina egna pengar i fickan som de ska portionera ut.
Ja, precis.
Och det är väl klart, jag menar, om, speciellt när det är någon sån här övergående period, och sen så ringer man och så behöver man hjälp, och sen så, när man väl kommer dit, så har det ju gått över i det här fallet då. Till viss del. Så ska du sitta och beskriva hur det känns och du, herregud.
Ja.
Och det är bra att man ska beskriva hur det känns, men du är ju inte där nu, så när han petar dig på magen så kanske inte gör lika ont.
Nej.
Till exempel som du gjorde 5 dagar tidigare eller liknande.
Precis. Och skulle jag förklara det just då när jag hade så ont, så skulle säkert läkaren fått en helt annan upplevelse också.
Mm.
Och det blir ju så himla dumt det här. Ja. Så det var till slut, okej, jag ska öva på att se ut som att jag har ont.
Ja.
När jag inte har ont, typ.
Ja,
det blir jättekonstigt.
Ja, herregud. Men jag kör lite vitt puder som man gjorde i Frankrike på 1700-talet eller 1500-talet. Någonting. Komma helt blek sådär för att kunna se sjuk ut. Liksom.
Ja, precis.
Ja.
Ja, nej, men så egentligen, diagnosen får man ju inte förrän man har gjort en MR, en magnetkamera och eventuell titthålsoperation. Då.
Nej,
för att det är då man kan se de här förändringarna.
Ja. Mm. Just det. Och som du sa där också, att någonstans så vet man att någonting är fel.
Mm. Precis.
Att lyssna på kroppen där, just att känna in att det är någonting som är fel.
Så att det är viktigt, och det är som sagt med den här ohälsan som kommer när man har hög smärta, så blir det ju också att man vill döva de här smärtorna. Och då är det många som börjar med opiater och bensodiazepiner och allt vad det är. Vilket jag också gjorde ett tag. Men jag förstod att det här är inte lösningen. Utan lösningen för mig är yoga, träna. Min lösning var inte tabletter.
Och då menar du när du hamnar i den här psykiska ohälsan, så att säga?
Ja. Dels för att döva känslor och smärta. Och jag ville inte hamna där. Och det är jättemånga som sitter fast där, tyvärr. Som har endometrios. Så
Och det tog det då in på socialpsykiatri då sen, att jobba med det.
Precis.
Hur har din syn på sociala psykiatrin, så att säga, har den ändrats sen du fick förståelsen om hur vi fungerar? Liksom?
Ja, jag kan säga att jag har ändrats i alla fall. Sen tror jag att jag vet inte, jag har alltid innan jag fick de här insikterna också, så har jag alltid sett människan framför mig. Jag har inte sett diagnosen. Så att jag har haft väldigt lätt att få kontakt med personer som har till exempel schizofreni eller ångest, eller jag har haft väldigt lätt att se personen bakom diagnosen. Och det måste ju vara den här livskraften som jag har, den här kärleken som jag känner till en annan människa, och inte till att den, nu säger jag situationstecken, är knäpp. Och jag har inte blivit rädd när folk har fått utbrott, utan jag har kanske istället tagit den personen i handen och gett den en kram.
Just det.
Så att det såg jag innan jag fick de här insikterna. Så att det har inte ändrats. Så det det är jag glad för.
Mm.
För att det har man ju sett, att många blir ju ganska rädda för diagnoserna. Och det har jag sett hos kollegor. Som de blir osäkra för att någon har en diagnos.
Mm.
Men det är ju inte personen egentligen.
Nej.
Nej. Det är bara diagnos. Tillstånd.
Ja, exakt. Det beskriver ju hur någons men tänkande är just den stunden som de väl får diagnosen. Och det vi ser, det är väl det som är utmaningen, tycker jag, när man tittar överlag idag på psykisk, jag ska inte säga psykisk ohälsa eller hälsa, utan mera kanske det som vi som människor upplever som problem med andra människor, så tittar vi ju på beteendena.
Mm.
Och sen så tar vi då kopplingen till hur någon beter sig, så sätter vi någon etikett på den personen, att så är de.
Mm.
Och det är likadant med diagnoser också. Och diagnoser kan vara jättebra kanske att få. Och jag säger kanske, för jag vet inte. För då kanske jag kan hantera vissa saker när jag förstår hur jag funkar och jag blir, ja, jag vet inte, väldigt distraherad lätt.
Mm.
Så då hittar jag strukturer för att det ska funka och så vidare. Men det är ju inte den vi är.
Nej. Nej, och även om man har schizofreni så kan man få förståelser i alla fall.
Ja, exakt.
Ja.
I made myself crazy for the last 45 years. Så,
ja.
Typ alltså den insikten.
Ja.
Mm.
När man har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar så kan det ju ibland bli lite krångligare.
Mm.
Vi säger en autistisk person kan ju lätt fastna.
Mm.
Har lättare att fastna i olika tankar och beteenden.
Ja, precis. Mm. Ja, och återigen, bakom där så finns det ju en psykisk friskhet.
Mm.
Sen så kanske då det ter sig annorlunda i den fysiska världen. Och det finns en bra bok om en kvinna som har just en pojke med autism. Som beskriver väldigt mycket hur hon kämpade framförallt med sonen, men också sig själv och alla tankar som hon hade och liksom all press och krav på hur hon skulle vara eller inte vara. Sen så förstod ju hon också hur vi fungerar liksom med de här principerna som ligger bakom vår upplevelse. Och då var det hennes bemötande helt annorlunda mot sonen och andra människor också. Och ja, hon beskriver väldigt fint i den boken. Och den boken heter ju då Space of Love, som är då skriven av Gail Noble. Och hon har ju skrivit mycket andra böcker också just om autism tidigare. Sen så mycket med struktur och hitta scheman och göra det, vilket kan vara jättebra. Men sen så när hon kom till det här så handlar det mer om varandet. Både med sig själv men också med hennes son. Så som jag minns den.
Ja, och det är så skönt när man, alltså, jag också, nu kommer jag inte ihåg vad tjejen heter, men just det här att när man tänker mer vad personen bakom diagnosen, då får man helt plötsligt upp den här tanken också, att vad är normalt?
Ja.
Alltså, vad är att vara normal? Bara för att man har en diagnos så betyder ju inte det att man inte är normal.
Nej.
Och det, ja, det är skitviktigt.
Mm.
För jag menar, bara för att jag har autism så betyder det ju inte att inte jag är normal.
Nej, precis. Ja. Och det är ju bara för att det bryter mot normen Och nu gör jag situationstecken till och med under bordet när jag sitter och pratar med dig. Men det är liksom en normen som vi har sagt, så här är det, så här ska vi vara. Och så fort någonting bryter mot det så blir vi udda, annorlunda.
Ja.
Eller inte normala då, eller man nu ska välja. Ja. Ja, ju mer vi kan börja se friskheten, den mentala friskheten i varje människa vi möter, bortom allting, desto finare blir det.
Mm. Ja, det är då man verkligen kan möta allt i kärlek.
Mm.
Och det kommer jag ihåg att Thomas och Dennis YouTube-föreläsning slutade med.
Mm.
Och det var verkligen den här, man bara fick den här sucken. Liksom. Gud, det är ju verkligen så. Mm. Och det är så himla vackert.
Ja.
Ja. Ja.
Verkligen, och det är det vi alla behöver.
Mm.
Någon som ser det, eller inte alltid, men ibland. Någon som ser det i oss, när vi själva är lost, förlorade i liksom vår egen tankevärld och kanske inte mår så bra.
Mm. Ja, som kan möta det med kärlek.
Mm.
Och att det är okej.
Mm. Precis. Du, om någon skulle vilja komma i kontakt med dig, Emma, vad är bästa sättet för att göra det?
Ja, det kan väl vara på min mail då kanske.
Ja.
Då är det istället för Sjöland så är det Sjoland.
@live.se. Mm. Bra. För det kan ju vara någon som har några frågor kanske, eller kanske behöver hjälp med massage, vad vet jag.
Ja.
Ja. Live.com, så är det.
Ja, nej, live.se.
Live.se, ja. Jag lägger den.
Sjoland@live.se.
Sjoland. Perfekt. Lägger den i kontaktinformationen här också i beskrivningen på avsnittet.
Mm.
Vad skulle du vilja skicka med som en sista grej till lyssnarna?
Att man ska vara snäll mot sig själv. Man kommer kanske fastna ibland. Och man kommer uppleva livet jobbigt ibland. Men det är okej. Möt dig själv med kärlek. Möt andra så gott du kan med kärlek. Hela tiden. Livet blir mycket skönare då. Man ska inte vara så himla krånglig. Försöka se enkelheten i saker och ting. Vad är viktigt egentligen?
Tack snälla för att du har lyssnat på den här podcasten. Skulle det vara så att du vill sätta ett betyg för att du lyssnar på iTunes, är du mer än välkommen såklart att gå in och göra det. Sätt det betyg du tycker att den här podcasten förtjänar. Skriv gärna en kommentar. Är det så att du vill komma i kontakt med mig så kan du alltid gå in på humanchange.se eller skicka mig ett mail på daniel@humanchange.se. Ha det fantastiskt.